Varmt välkomna till ett program från Radio Maranata. Vi sänder över Stockholm 88 MHz, Örebro 95,3 MHz och Göteborg 94,9 MHz. Vi ska fortsätta samtala om sändebreven. Och jag ska överlämna här till programledaren Paulus Eliasson. Varsågod.
Ja, då får jag också glädjen av att hälsa allesammans välkomna. Och vi som samtalar här över internet, vi är Hans Lindelöf, Berno Widén och jag, Paulus Eliasson. Och som Berno sa här så ska vi fortsätta att samtala om sändebreven. Och vi har talat tidigare om Efesus, om Smyrna och Pergamus eller Pergamum. Och vi har nu kommit fram till det längsta av sändebreven, nämligen sändebrevet till Thyatira. Och det kan vi läsa i Uppenbarelsebokens andra kapitel. Så är sändebrevet till Thyatira. Och jag kanske börjar med att läsa igenom det här. Det är några verser, men vi läser igenom det och sen ska vi ta oss an texten här vers för vers. Så här säger Jesus till församlingen i Thyatira. Och skriv till ängeln för församlingen i Thyatira. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första. Men jag har en sak emot dig, att du tolererar kvinnan Isabel, hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avgudoffer. Jag har gett henne en tid att omvända sig, men hon ville inte omvända sig från sin otrohet. Nu lägger jag henne på sjukbädden och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, och jag ska ge åt var och en av er efter hans gärningar. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har den läran och inte har lärt känna Satans djupheter som man kallar det, till er säger jag, jag lägger inte på er någon annan börda, men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkärl, liksom jag har fått den makten av min far, och jag ska ge honom morgonstjärnan. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Det är brevet till Thyatira. Och det börjar med att tala om Jesus, Guds son, som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons. Och sen så börjar han med ett beröm till församlingen här, och vi kanske ska börja där. Hans, vill du börja och ge oss några tankar om den här inledningen till sändebrevet till Thyatira?
Det är ganska unikt här. Så säger Guds son. Det vet jag inte om förekommer någon annanstans. Att Jesus på detta sätt själv kallar sig Guds son. Det är mer indirekt i de fyra evangelierna. Här är det direkt. Så säger Guds son. Han som har ögon så som eldslågor. Han vilkens fötter liknar glänsande malm. Liksom i tidigare brev då, så faller det här tillbaka på uppenbarelsen som Johannes får i första kapitlet. Det är den synen som Jesus själv, vad ska man säga, anknyter till då, innan han kommer med budskapet. Och det som du säger, Paulus, det är ett beröm här till att börja med. Och berömmet är inte så litet. Det är faktiskt ganska mycket som Thyatiras församling får beröm för.
Precis. Berno, har du någonting att säga om de här inledande verserna här?
Det jag tänker på är hur varje brev inleds egentligen just med beröm då, utom det sista kanske. Och det som det här handlar om, alltså beröm för gärningar, kärlek och tro, tjänande uthållighet. Och så handlar det just det här. Det här är sådana egenskaper som man verkligen efterlyser. Och just att se kontrasten då mellan den berömmelse och det som sedan följer, det känns lite svårt att greppa, tycker jag. Hur kan man ha det ena och samtidigt det andra som vi läser om och det vi kommer till här?
Ja, är det inte någonting speciellt med det där? För att om jag hade haft en församling, om jag hade mött en församling där jag hade sett alla de här sakerna aktiva som gärningar, kärlek, tro, tjänande, uthållighet, så kanske man hade tyckt att ja, men då måste man tolerera, då får man leva med att det här, saker och ting kanske inte är så perfekta som de borde vara. Eller å andra sidan, om man nu hade fastnat för det som senare är kritiken här, så kanske man hade sagt att ja, de har en massa kärlek och sådana saker, men nu måste vi fokusera på de här problemen som finns i församlingen. Men det verkar som att Jesus i de här breven är väldigt bra på att hålla båda de här sakerna i händerna, så att säga. Att det finns saker och ting som är negativa och det finns det som är positivt. Och det är inte så att han förkastar den här församlingen för att de har gjort saker och upplevt saker och har tolererat saker, för kanske man kan helst ska säga, som var väldigt negativa och farliga för församlingen och för människorna i den. Så handlar det inte om att Jesus förkastar, men han går in i den här situationen och längtar efter en förändring, längtar efter något nytt. Det är en aktiv församling det här, och många gärningar, och han säger också att dina sista gärningar är fler än de första. Det är en församling som har utvecklat sig i sin tjänst. Så det verkar som att det finns en viss ärlighet i Thyatira, men att man har låtit någon komma in och ta över kontrollen. När jag läst om Thyatira historiskt, och det kan vara intressant att dra en parallell där, för att om jag har förstått det rätt så var Thyatira en stad som faktiskt många gånger blev intagen, just därför att Pergamum, det var en sån här stad som låg högt uppe på ett berg och som var väldigt väl beskyddad av sina omgivningar, medan Thyatira var en stad som låg ute på en slätt där det hade varit ett krig en gång i tiden, och det var en sån här stad som väldigt många gånger blev intagen av andra städer. Man var öppen för attacker. Och det verkar som att den här församlingen också är ganska öppen för attacker, att man inte har ett bra försvarsverk i församlingen. Men kanske det vi ska komma in på här och säga någonting om också när vi läser vidare här, så nämns ju om den här kvinnan Isabel, står det i vers 20. Jag har en sak emot dig, att du tolererar kvinnan Isabel, eller Jezabel som det står i 1917 års översättning. Och du kanske kan berätta, Hans, vad är det som syftas här? Vem är den här kvinnan Jezabel?
Här har ju i det här så nämns, alltså det är ett, det refererar till Gamla testamentet, och det fanns ju en kvinna Isabel eller Jezabel under Elias tid. Det var ju faktiskt den kvinnan som utövade sånt inflytande i Israel. Hon var själv inte judinna, men utövade ett sådant inflytande att det ledde till att, förutom att de två kalvarna hade rests av tidigare generationer, så kom nu dessutom Baalsdyrkan in i Israel. Och det här trädde ju profeten Elia upp mot. Här kommer på något sätt alltså den kristna församlingens profetiska uppgift att aktualiseras. I och med att det varnas här alltså för detta fenomen. Det står inte att hon har tagit över, det står inte det. Men det står att församlingssändebud får veta att han har varit efterlåten eller tolerant, som det var i den översättning du använder. Han har varit efterlåten mot denna kvinna. Denna kvinna är verkligen ingen äktenskapsbrytare av den karaktären som Jesus möter i Johannes evangeliets 8:e kapitel. Då de skriftlärde utmanar honom med att Mose har sagt att sådana ska stenas. Det här är alltså en väldigt slipad, aktiv, ska vi säga, sexprofet i församlingen. Däremot så kan det vara frågan om hur öppet hon går tillväga, va? Men hon gör faktiskt anspråk på att vara profetissa upp till, så, och lär och förleder, står det. Aktivt då, alltså, mina tjänare till att bedriva otukt, till att äta kött från avgudoffer.
Hans, var bara fråga, du nämnde här om hur hon hade inflytande över Israel. Hur var det möjligt att hon kunde få det inflytandet? Vad var det för position hon hade?
Alltså, hon var ju drottning. Hon var ju konungens gemål, va? Konungen Ahab. Han hade denna hedniska kvinna till sin gemål, till sin hustru. Hon var alltså drottning i Israel. Hon var drottning över de 10 stammarna.
Ja.
Mm. Ja, just. Vad säger du, Bern, om den här? Det finns ju, här står den kvinnan Isabel eller Jezabel. Senare i Uppenbarelseboken så talas det ju om en sköka, den stora skökan, Babylon och så vidare. Det verkar som att det finns en tendens eller en utveckling som sker på det här området. Jag vill minnas att jag har hört mycket förkunnelser som har talat om Thyatira som en bild på, som en öppning för, ska vi säga, den fallna religiositeten också, som då skökan senare i Uppenbarelseboken står för. Har du några tankar omkring den kopplingen där?
Det jag tänker är hur det börjar med ett litet avfall. Men hur det står ju, om inte jag minns rätt här nu, om hur Isabel förledde kung Ahab till att öppna då för balstyrkan och för alla de här avgudaaltaren som restes upp, och hur det sen växte till att hela folket förleddes. Och det ledde ju också till att de som var profetlärjungar då till Elia, och de som ville tjäna Gud alena, de förföljdes. Och det här ser man ju återkommer då i Uppenbarelseboken när det står om den stora skökan. Och där ser vi en stor förföljelse, en riktig kollisionskurs på ett globalt plan. Och någonting av det tycker jag vi ser också i våra dagar. Det kan bero också på att vi har ju en helt annan insyn idag. Vi har ett internet som gör att vi från stund till stund kan få höra vad som händer i olika världsdelar. Men just den här Isabels anda och hur det ställs mot kristendomen och mot Herrens vittnen runt över jorden, det kan vara en fulländning av det man ser ett embryo till här i Thyatira.
Mm. Ja, precis. Jag ska säga att det finns ju en utveckling också, om man säger internt i de här sändebreven, så kan man se en utveckling, till exempel att i Efesus så står det, om Efesus står det, ni hatar Nikolaiternas lära. Alltså det som de lärorna som attackerade församlingen, eller som var då heterodoxa, eller vad man ska säga, villoläror, var hatade av församlingen. När man kommer fram till Pergamus så står det att du har några där som håller fast vid Nikolaiternas lära och Biliams lära. Det är liksom ett slags embryo som du nämnde här, Berno. Och sen när du kommer till Thyatira så står det då, du tolererar den kvinnan. Andra översättningar, så i en annan översättning som jag läser så står det: du låter henne råda. Det är väl lite nyansskillnad där, men det handlar om att man tillåter någonting att hända, istället för att det bara är några få som håller fast vid, alltså att det finns grupper. Men här verkar det som att det helt klart handlar om en ledarskap, för att det står att hon förleder, hon kallar sig för profetissa, hon undervisar och hon förleder mina tjänare att vara otrogna. En engelsk översättning sa she guides them, alltså hon är en person som leder dem in i någonting. Vi ska väl säga någonting om vad det är som hon förleder dem till, för att det är ju också kopplat då till Pergamusförsamlingen. Här står det: hon förleder mina tjänare att vara otrogna och äta kött från avguda offer. Och det står ju någonting liknande till församlingen i Pergamus, om att om Balak, som Biliam som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avguda offer och var otrogna eller bedrev otukt, eller bedrev otukt står det i 1917 års översättning. Och när jag läser om Thyatira så fanns det ju en här förenings de här föreningarna, alltså att olika yrken var samlade i olika föreningar eller lag, och de här föreningarna man måste vara del av en sån förening för att få handla. För Thyatira var ju känt för bland annat det här med purpurfärgen, som var en stor exportvara till andra delar av världen. Vi vet ju till exempel om att i Filippi så var purpurkrämerskan Thyatira en av de som blev frälsta när hon lyssnade på aposteln Paulus undervisning. Och den här exporten och handeln som man hade, där var man tvungen att då tillhöra någon av de här yrkesföreningarna. Och i de föreningarna så ingick det bland annat det här att man skulle offra till avgudar. Man måste tillhöra, och för att tillhöra så måste man tillbe avgudar, och man måste delta i deras gillen och de här orgierna och liknande festivaler och sånt som man hade. Och det verkar som att i den här situationen så, om det nu är konkret det som talas om här, att hon förleder mina tjänare till att vara otrogen och äta kött från avgudar, och för om det är någonting konkret så är det stor sannolikhet för att det är just det som då syftas. Men samtidigt ska det ju sägas att väldigt ofta när det i Bibeln talas om avgudadyrkan så kopplas det till just otrogenhet. Och det sägs bland annat om Jezebel, när drottning Jezebel, när hon hade dött och hennes son hade tagit över, och så står det om Jehu som Gud sände som ett slags som en reformator, så konfronterar han då Jezebels son och säger till honom att hur kan det vara frid så länge din mors, och så jag tror att i 1917 i svenska översättningarna så står det hennes avgudadyrkan, men i engelska översättningar som är mer bokstavliga så står det her whoredom, alltså hennes horeri tillåts. Och de här sakerna kopplas ofta, eftersom troheten, den har man till Gud, och allt som är utanför det är otrohet, så att säga. Så det finns många bottnar, tror jag, i den här texten. Men sen kommer det här: men jag har gett henne en tid att omvända sig. Hur Jesus reagerar på den här kvinnans styresätt. Och får gärna säga någonting, Hans, om de kommande verserna här. Jag har gett henne tid att omvända sig, och vad som blir resultatet av hennes otukt.
Jag tycker det är intressant i det här sammanhanget också att göra en jämförelse med när profeten Hesekiel avslöjar de falska profeterna och profetissorna. Då säger han så här i Hesekiels 13 kapitel, vers 17 och 18: Du människobarn, vänd ditt ansikte mot dina landsmaninnor som profeterar efter sina egna hjärtans ingivelse. Profetera mot dem och säg, så säger Herren, Herren, ve er som sy bindlar till alla handleder och gör slöjor till alla huvuden, både unga och gamla, för att så fånga själar. Det här tycker jag är väldigt intressant med tanke på, om vi talar om hur de sju sändebreven eventuellt alltså rör vid saker som senare i uppenbarelseboken blommar ut. Det här är alltså falska profetissorna som Hesekiel vänder sig mot. De står och gör slöjor till alla huvuden, syr bindlar till alla handleder. Det som de genom sin verksamhet gjorde engagerade hand och huvud. Så småningom i uppenbarelseboken så kommer vi att läsa om den falske profeten. Och ni vet, han kommer alltså att introducera det här märket. Antingen ska det sättas på handen, högra handen, eller på pannan. Det här, ja, med tanke på att alltså kvinnan Jezabel presenteras ju här som en falsk profetissa, va? Så tycker jag man kan tänka lite grann också på den sidan här. När falska profeter eller profetissor får utrymme, så kan man förvänta sig att det till slut leder till att den som driver hela den falska profetian, så att säga, till sin fullbordan får sina föregångare och som också förbereder för den falske profeten framför alla andra i uppenbarelsebokens 13 kapitel. Och men då är det naturligtvis så att jag har givit henne tid till bättring. Men hon vill icke göra bättring och upphöra med sin otukt. Jag läser från 1917 här. Det är naturligtvis väldigt allvarligt när en uppmaning till bättring negligeras, då det leder till så här allvarliga följder. Jag tänkte också det att det är ju en sak här att Herren gav henne tid till bättring. Det har alltså ingenting att göra med att församlingssändebudet lät henne, som det heter, eller tolererade henne. Det är ju naturligtvis någonting helt annat.
Mm. Jag tycker det är speciellt ändå att Jesus är så engagerad i både i församlingen och i individer i församlingen, att han alltid ger tid att omvända sig. Både Jezebel i vers 21, jag har gett henne tid att omvända sig, men hon har stått emot det här kallelsen till omvändelse. Och i vers 23 vers 22 så står det, de som otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Det finns alltid en kallelse till omvändelse. Vad tänker du, Berno, om de fortsättande verserna vidare här om kallet till omvändelse?
Jag tänkte det du sa tidigare här, att det är en viss stegring från församling till församling. Och när vi läser Pergamus, då står det ju tydligt det här, vänd därför om. Men i Thyatira så står det om hon som har haft möjlighet att vända om men inte har gjort det. Och om det inte vänder om från hennes gärningar. Så att det är en stegring. Alltså det speglar också vår tid på ett sätt, tycker jag.
Mm. Det finns ju en, vad ska man säga, en tolkningsmodell när det gäller de här sju sändebreven, som handlar om att de här sju sändebreven är olika epoker i församlingens historia, där Efesus står för Johannes samtid, Smyrna står för den förföljda församlingen fram till 300-talet, Pergamus står för den tidiga etablerade församlingen, om man säger så, från 300-talet till ja, 600-700-800-talet ungefär. Och i så fall så skulle i den modellen, och var och en får vi bedöma själv hur, vilken vikt man vill lägga vid den, men i den modellen så står Thyatira för det man skulle kunna kalla för den etablerade katolska församlingen. Och att då Jezebel som styr det här, det finns många goda gärningar, det finns ett stort omfattande arbete, det finns mycket tjänande och uthållighet och så vidare. Och det får man ju säga om den katolska kyrkan, att den har stått igenom väldigt, väldigt mycket olika och varierande tider och så vidare. Och fortfarande är den största dominerande kyrkan i hela världen. Men att det finns ett av de stora problemen inom den katolska kyrkan är ju den här strukturen som handlar om hierarkin, hur församlingen eller kyrkan styrs. Där det finns en påve då som styr ifrån toppen och som har kardinaler under sig och det här. Och problemet, ska jag säga, i den katolska kyrkan är ju kanske inte framförallt gräsrotmänniskorna, de människor som bor i Spanien och Italien och Brasilien och vart det är över hela jorden, som tror att det här är evangelium och som tror att det här är den förkunnelse som man ska hålla sig till. Men teologin, den kommer ju så att säga ovanifrån. Den kommer ifrån en felaktig förståelse av vad församlingens roll i tiden är. Där den katolska kyrkan gång på gång har demonstrerat att det man vill, det är att anpassa sig, att inordna sig i tiden, i världen, i den modell som finns i världen. Och och det här då påverkar alla de som så att säga kommer i relation till den här hierarkin och det här styresättet, istället för att komma i relation till Jesus. Det talas ju i församlingen i Thyatira, så finns det några andra i vers 24 till, är det andra i Thyatira som inte har den läran, inte har lärt känna Satans djupheter, som man kallar dem. Det finns en stor grupp i Thyatira som inte har gett efter, just därför att det är inte deras fokus. Men det stora problemet här är just den här rådande kraften, det ledarskapet som förstör församlingen inifrån och som inte vill omvända sig. Och jag tycker att det är en intressant parallell, oavsett om man tror på den här modellen, förklaringsmodellen av vad av hur man ska förstå de sju sändebreven, så tycker jag ändå att det är en intressant parallell mellan de här tingen. Och naturligtvis så ska man inte utesluta sig själv ifrån den här kalkylen. Jag tror att man gör väl i att tänka över sitt eget liv, sin egen församling, sin egen förståelse av skriften och vem man själv är i ljuset av skriften. Men det kan också vara värt att se de stora strömningarna här, de stora rörelserna.
Mm. Det är en mycket intressant, tolkningsmodell, Paulus. Till den har ju dessutom alltså att man placerar lutherdomen, protestantismen, i Sardes. Och det är ju en väldigt svidande kritik. Sardes är ju död. Men det är ju många gånger fallet, tyvärr, med protestantism, med lutherdom. Sen kommer Philadelphia, som representerar 1800-talets mäktiga väckelserörelser. Och till slut kommer Laodicea, och det är faktiskt det största tragedin. Det ska ju vara vår tid och vår tidskristen. Det är en mycket intressant tolkningsmodell. Och när det gäller liksom katolicismen, så man tycker väl inte att det här slaget av predikan är så representativ, men katolicismen betonar ju kvinnan, va? Det är modern, det är hon. Och denna kvinna, om vi läser om Uppenbarelsebokens 17:e kapitel, 18:e kapitel, så så den stora skökan kallas faktiskt en kvinna som är väldigt klädd. Hon är klädd, står det i purpur och scharlaken. Det står om en annan kvinna som är klädd på ett helt annat sätt, men hon ropar i barnsnöd och födslovånda. Ganska så på det viset alltså blottad. Det är ganska så, tycker jag, intressant att se det här. Man kan fundera på det. Den klädda skökan. Va? Väldigt klädd, men faktiskt på samma gång en skökan.
Ja, just. Vad säger du, Berno, om de här verserna som följer här? Och har du några tankar omkring den här tolkningsmodellen som jag nämnde här?
Mm. Spontant tänkte jag när du började presentera den, tänkte jag den förföljda församlingen har blivit förföljaren. Och just hur, när man ser åt det historien och Isabel och de mönster som följer då i hennes spår, hon förföljde ju Herrens profeter. Och det är precis det man har sett också under medeltiden främst kanske, och inkvisitionen, och om hur alla kristna då som inte accepterade den katolska kyrkans styre, utan man började söka i Guds ord, de blev ju brända på bål, de blev jagade, landsförvisade och så vidare. Och det ser man här, kopplingarna då och utvecklingen.
Ja, och det finns, vi nämnde här i början om Jesus och hans ögon som eldslågor, så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor. Ögon är ju det som ser, det som övervakar, det som... Och om man har ögon som eldslågor, så tänker jag att det är någon som verkligen ser vad som föregår. Det är ju svårt att tänka sig att den här kvinnan som då råder, att hon öppet förkunnar sin lära, öppet talar om de här sakerna. Men Jesus ser in i situationer som... Och i vers 23 så står det, för alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, och jag ska ge åt var och en efter hans gärningar. Jesus är den rannsakande, han är den som ser in i situationen, han är den som ser bakom stängda dörrar, han är den som ser det inga andra människor ser. Och det är en tröst för den som har Jesus som sitt hopp. Men det är en varning för den som förför församlingen. För det är det som sker här med den här kvinnan. Och det, jag menar, det är inte det att vi tror att i den här situationen så talas om Jezebel, en kvinna. Men det är inte så att kvinnor inte kan vara profetissor. Hon står ju i en tradition då som för all del är speciell, med Miriam och Debora och Hulda och så vidare. Och också på nytestamentlig mark om Filippus döttrar och så vidare, kvinnor som hade profetisk ande och profetisk tjänst. Men det är helt klart att Jesus ser det som sker, och han är ute för att rannsaka sin församling, för att rensa i sin församling. Och här, som sagt, det är ett ledarskapsproblem, och det är inte bara ett ledarskapsproblem, det är också en eftergivenhet som finns här. Du tolererar. Det är en av de stora problemen i Thyatira. Att man tolererar. För att det finns människor som vill styra, domdera, förstöra, vilseleda. Det gör det ju alltid. Det kommer det alltid göra. Det finns hur många som helst. Men i församlingen så behövs det en tjänst som inte tolererar de här ingreppen. Som en motståndskraft. Ståndskraftighet helt enkelt. Det borde finnas en Elia i varje församling som reser sig upp och säger att nu måste vi ta reda på vem det är som är Gud här. Och det talas ju om er andra som inte har den läran och inte har lärt känna Satans djupheter, som man kallar det. Jag vet inte om ni har några tankar om vad det kan vara för någonting, den här Satans djupheter som det talas om i vers 24.
Du hoppar fram lite här. Ska vi inte ta de här lite kanske obekväma verserna då Jesus låter som gamla testamentets Gud, va? Vers 22 och 23.
Ja.
Det är faktiskt mycket, det är mycket strängt, men det är här ord som läggs i Jesu mun av hans apostel som har skrivit ner det här. Se, jag vill lägga henne ner på sjuksängen, och över dem som med henne begår äktenskapsbrott vill jag sända stor vedermöda, så fram till icke bättra sig och upphöra med att göra hennes gärningar. Och hennes barn ska jag dräpa, och alla församlingarna ska förnimma att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan. Och jag ska ge var och en av er efter hans gärning. Och här har vi ju honom vars ögon är så som eldslågor.
Jag tänkte på det här med du talar om en svår vedermöda. Det står det i en stor vedermöda, står det i 1917. Ja. Här i
Slipsis megale. Slipsis megale.
Precis.
Det är precis det som ord som Jesus använder i Matteus evangeliet 24 kapitel.
Ja. Och är inte det lite intressant att Jesus använder de här uttrycken nästan i alla församlingarna, så använder han uttryck som på något sätt speglar den erfarenhet som de hade på sin tid. Jag menar, de upplevde ju en slags vedermöda, alltså prövning. Klipsis är en vedermöda eller en någonting svårt som man går igenom. Det är en eld. Klipsis betyder ett press, ett tryck. Och i andra församlingar så talas det om att jag ska komma och, i Pergamon så står det att jag ska komma och strida mot dem med min muns svärd. Och jag tänker att de här församlingarna, vad ska man säga, de får en varning ifrån Jesus som handlar om vems vedermöda är du rädd för? Eller vems vedermöda vill du uppleva? Vems svärd är du bekymrad för? För att man försökte undgå vedermöda och problem genom att kompromissa med världen. Man försökte undkomma svärdet genom, så att säga, genom att bli världens vän och genom synkretism. Men då blev man istället Guds ovän, som Bibeln också talar om, att den som är världens vän är Guds ovän. Och det verkar som att det här kommer tillbaka gång på gång. Där Jesus säger, som i den här situationen då, där han säger att Thlipsis megales, hon ska få svåra plågor eller stor vedermöda. Men, och i den här världen, säger Jesus, så har ni Thlipsis, ni har vedermödor, ni lider förföljelse, ni har det här motståndet, men det är mycket bättre att lida vedermöda i den här världen än att ha Jesus som motståndare, framförallt om man är en församling naturligtvis. Vad säger du, Berno, om den här texten?
Jag tycker det blir en ljusning här i 24 versen, det här men till er andra. Och så står det, ni som inte har den läran. Det måste alltså varit en uttalad lära som man hade skapat då i. Och där kopplar jag också till den katolska traditionen och dess lära. Den är ju långt ifrån biblisk, kan man säga. Den är mot Guds ord. Den bortförklarar allt som har med nåden att göra. Den lägger fram gärningar och den har hela det här hierarkin då som inbyggd i läran, och framförallt då moder Maria då, som man menar är himmelens drottning och så vidare. Men här står det, ni som inte har den läran. Och då tänker jag, vilka var det? Och de får ju också ett budskap, jag lägger inte på er någon annan börda, men håll fast vid det ni har till dess jag kommer. Så det fanns en grupp där och Isabel var ju en förföljare. Och var det här då de som förföljdes på grund av att de höll fast vid den sunda läran så att säga?
Och så är väl det här den första församlingen. Det är inte den första församlingen som får höra att Jesus kommer. Men i de andra församlingarna så står det, jag ska komma och ta bort den ljusstaken. Jag ska komma och strida emot dem med min muns svärd och så vidare. Men här så ges det här hoppets budskap till de andra i Thyatira. Och hoppets budskap, det är dels att Jesus inte ska lägga någon börda på dem. Och så säger, men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Och det här är ju Maranata-budskapet. Det här är ju förkunnelsen som Jesus vill, uppmuntran som Jesus vill ge till dem som håller fast vid honom. Håll fast det de har tills jag kommer. Det här är en församling eller en grupp i församlingen. Hur stor eller liten den här gruppen av de andra i Thyatira var, det vet vi inte. Men deras hopp var helt klart, Jesus kommer tillbaka. Det är det vi ser mot, det är där vi väntar vår äntliga och slutliga bekräftelse på. Det väntar vi från Jesus och inte från någon här på jorden.
Okej, Paulus, då kommer vi till Satans djupheter här. Får jag göra en sak då? Jag ska läsa 1917 här, så får ni höra hur det låter. För det är ganska intressant. Enligt 1917 så lyder den 24 versen så här. Men till er, ni andra som bor i Thyatira, till er alla, som icke har denna lära, då ni ju icke har lärt känna djupheterna, så som det säger. Ja, Satans djupheter. Till er säger jag, jag lägger icke på er någon ny börda. Lägg märke till att i 1917 så kommer det här uttrycket Satans djupheter som om det är en kommentar som Jesus gör till att några påstår sig känna djupheterna. Men ingenting i grundtexten vad jag vet överensstämmer med det. Därför att de här människorna, och man undrar vad det är för gäng. De hävdar helt enkelt att de har lärt känna Satans djupheter. Eller rättare sagt, de underkänner sina medtroende i församlingen, om man kan kalla dem medtroende nu då, för att icke ha lärt känna Satans djupheter. Det är verkligen en lära här då, som man undrar vad i all sin dag går den ut på.
Ja, precis. Ja, det verkar som att det finns, alltså de strömningar som fanns på den här tiden var ju väldigt mycket gnosticismen, och det fanns en viss spiritism. I Kolossebrevet så står det ju, och Kolosse är en församling som ligger ganska nära här, och i Kolosse så hade man det här problemet med de som gav sig hän till änglars tillbedjan och späkning av kroppen och så vidare. Man hade olika metoder som man menade att det här är sättet att få kontakt med Gud eller att behaga Gud på och så vidare. Medan Kolosseförsamlingen då får veta, de får det här budet att det är allt som vi har, allt vi är, det har vi i Jesus Kristus. Vi har ingen annan, allt i honom. I honom, genom honom och till honom. Allting är skäggande teologin som de kom med där, den tjänade inte till något kroppen. Och här så står de Satans djupheter, och att de kallade för Satans djupheter, det måste ha varit liksom någon slags, det verkar som att det är någonting av den här gnosticistiska läran där man ska försöka få tag i kunskap som ligger dold under och som bara vissa initierade får ta hand om. Och det finns en stor fara i den där, i den typen av förkunnelse.
Det är inte så lätt att riktigt sätta finger på vad det handlar om. Det finns ju även varningar i Nya Testamentet för villfarelser av annat slag. då man då uttrycker kanske, det är inte så lätt att riktigt veta vad Paulus menar då han varnar Timoteus för dem som säger att uppståndelsen redan har skett. Vad kan de mena med det? Mm. Men däremot så tror jag det är värt att fundera på, därför Guds ord är klart. Och ju mer vi ägnar oss åt det, desto större blir klarheten. Jag tror att det går att komma fram till vad det här handlar om. Mm. Vi kan inte ha tid med det nu bara.
Nej, precis. För vår programmet går mot sitt slut och vi har några versar kvar. Som sagt, det här är den längsta sen breven. Sen så kom Jesus fram till någonting som han citerar från, det var mycket alluderingar här till psalm 2. Det står, den som segrar håller fast vid mina gärningar ända till slutet. Honom ska jag ge makt över folken. Och han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkärl, liksom jag har fått den makten av min far och jag ska ge honom morgonstjärnan. Det här verkar för mig som att det har många paralleller till det som står i psalm 2, där det står så här, se om jag får fram det här bara, jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son, jag har fött dig idag. Be mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkärl. Det här är alltså Gud fadern som talar till Gud sonen och säger, du är min son, så ska jag ge dig hedna folken och du ska krossa dem med järnspira. Och den här auktoriteten som fadern ger till sonen, den säger nu sonen att han ger till dem som ska vinna seger. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt för folk, han ska styra dem med järnspira. Det finns en tanke hos Gud att hans församling ska regera tillsammans med honom. Berno, har du några tankar om de här sista verserna här?
Jag tänker på den yttersta tiden och de löften som Jesus har gett till församlingen och det han talar med sina lärjungar om, att de skulle få regera tillsammans med honom. Och det är det här som är ett hoppets budskap i vår tid, mitt i denna mörka tid som är så fylld med förvillelse och hat och ondska på olika sätt. Och det uppmanar oss till att hålla fast vid ordet, se till att vi är uppfyllda av anden. Och det står här, håll fast vid det ni har tills jag kommer. Och jag vill återigen påminna om det. Den som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och här förstår vi också, det här är ett budskap som kommer till samtliga församlingar, att det är ingen kamp mellan kött och blod som man kan på olika sätt då materialisera. Nu gör vi ju det på ett sätt genom att tala om budskapen här som olika historiska punkter då i händelser i den här utvecklingen. Men det finns ju något som är en kamp för varje tid, för varje församling, och det gäller att vi har Guds ande så att vi får rätt inriktning och kan höra rätt vad som händer i vår tid, våra dagar, så att vi kan verkligen avslöja de här onda krafterna och peka på Jesus hela tiden.
Ja, vi ska strax avsluta här, men vi ska säga några ord till avslutning om det här sändebrevet till Thyatira. Vi har sett hur Jesus ser med ögon som eldslågor den här församlingen och det här sändebudet som församlingen har och talar till och varnar för att tolerera krafter i församlingen som är destruktiva, förstörande, som vilseleder och förleder. Och det är verkligen ett budskap som man kan tänka på hur församlingen då upplevde det. Man kan tänka på hur, hur kristenheten i det stora hela har hanterat de här förledande tendenserna i församlingen, om man får tänka över sitt eget liv och vad det är man leds bort av och vad som är vad det handlar om, att Jesus kallar människor till omvändelse, att komma tillbaka till det evangeliska budskapet. Och så den här uppmuntran som har kommit till slut här, vill jag att vi igen ska lägga fokus på och nämna de som inte, alltså de som inte har förförts av de här djupheterna som presenteras som alternativ till evangeliet, de som segrar och håller fast vid Jesu gärningar ända till slutet, det är de som ska få regera tillsammans med honom, de som väntar hans återkomst, de som väntar honom tillbaka, de som har det här Maranata-ropet levande i sig. Och därför så är det med tro och tillförsikt som vi vänder oss till Jesus och ber honom att se med sina ögon på våra församlingar och på våra liv och på vår tid, och att han ska komma med varningens ord också till oss, att han ska tala varning, tröst, förmaning, uppmuntran till oss, och vi får ropa tillsammans med den här församlingen i Thyatira: kom Herre Jesus, vi vill hålla fast vid det som vi har fått tills du kommer igen. Och det vill vi uppmuntra Radio Maranatas lyssnare också att verkligen söka Gud och söka gemenskapen med syskonen, söka sig till skriften och hålla fast vid det som Gud har kallat oss till, för att han kommer snart. Och då ska vi regera tillsammans med honom. Så Gud välsigne Radio Maranatas lyssnare, vi som har varit samlade över internet. Det är Berno Widén, Hans Lindelöf och jag, Paulus Eliasson. Och vi önskar er Guds rika välsignelse och på återhörande igen.
Snart ska Jesus komma igen. Väntar din brud. Thank you.
Halleluja, snart ska dagen gry, hörde vi församlingssång live från ett väckelsemöte för många år sedan. Men budskapet är aktuellt. Ja, i det här programmet så har vi lyssnat till Paulus Eliasson, Hans Lindelöf och Berno Widén i samtal kring sändebreven i Uppenbarelseboken. Det här var det fjärde sändebrevet och vi kommer att återkomma med ytterligare minst tre program i det här ämnet. Sista minuterna så vill jag göra en inbjudan. Maranataförsamlingen har bibelhelg i församlingens missionscenter i Långshyttan i södra Dalarna. Det är fredag kväll, lördag hela dagen och söndag förmiddag. Alltså tre dagar, fredag, lördag, söndag. Och du är varmt välkommen att höra av dig om du vill vara med under dessa dagar med bibelstudier och väckelsemöte på kvällarna. Skriv till oss på info@maranata.se eller ring på 070 201 60 20. All den här informationen finns på hemsidan också på maranata.se eller om du går in på församlingens sida på Facebook. Där kan du också hitta information om den här helgen då vi samlas för att studera Guds ord. Det handlar om Guds makt, det handlar om Kristi makt, det handlar om budskapet om Jesu tillkommelse. Maranata, kom Herre Jesus. Det är ett rop som lever inom oss och som vi vill förmedla i denna sena tid. Snart kommer Jesus igen. Nu ska vi strax avsluta programmet här. Radio Maranata, vi sänder ju över Stockholm 88 MHz, Örebro 95,3 MHz och Göteborg 94,9 MHz. Vi önskar er allesammans Guds rika välsignelse och så avslutar vi med några toner på en väckelsesång.
Jag är bara still i din hånd. Du består.